Publiken för ikväll. Mörkret kan inte stanna kvar där ljuset kommer in. Det är en sanning. En stark sanning. Det är inte bara en fysisk sanning. Om man är i ett mörkt utrymme, i en mörk källare och någon tänder en lampa, så kan man inte stoppa det ljuset utan att sätta någonting i vägen för det. Alltså, man kan inte bara säga att nu vill jag att ljuset ska värma, utan ljuset sprider sitt ljus i det mörka utrymmet och lyser upp det som finns där. I första Johannes brev ska vi läsa, i det första kapitlet på femte versen. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Amen. Himmelske far, jag lyfter den här kvällstunden inför dig. Och det ord som jag delat ikväll lyfter jag inför ditt ansikte. Jag ber att du genom din heliga ande ska välsigna dig ordet, Herre. Låt det bara få mätta våra hjärtan, fylla våra sinnen och göra våra tankar koncentrerade på dig, i Jesu namn. Amen. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Ett fantastiskt budskap. I Jesaja så står det: de folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Ett stort ljus. Och där syftade på att Jesus skulle födas. Det är folk som vandrar i mörkret. I Efesierbrevet, det sjätte kapitlet, står det om vilken tid vi lever i och vilken situation vi är satta i. I Efesierbrevet 6 och den 12:e versen. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot första väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlen. Här är församlingens situation. Nuläge, men även dåtidsläge. Och även ett framtidsläge fram till dess att Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike här fullt ut. Fram till dess så lever vi i mörkret. Detta är en mörk värld vi lever. Man behöver inte dra fram oerhört många exempel för att förstå att det är en mörk värld. Sällan har väl Arboga varit så på tapeten och i media som det är nu. Fasansfullt det som har hänt. Och inte kan man säga att det är ljuset som har flödat i Arboga den här natten när människor miste livet. Vi kan inte säga att det är ljuset som flödar när människor i Helsingborg och i Malmö skjuts ihjäl. Vi kan inte säga att det är ljuset som triumferar de gångerna. Utan vi måste klart säga att vi lever i en mörk och mycket ond värld. Så står det här: vi strider inte mot kött och blod. Alltså, det är inte människor som är emot Guds riket i första hand. Människor kan svära och förbanna oss som kristna och förbanna vår Gud som vi tror på. Det spelar egentligen inte så stor roll. Därför vi förstår att människor som ännu inte har lärt känna Jesus Kristus står under mörkrets välde och lever inte i det ljus som du och jag har upptäckt och kommit in i. För vad var det som hände? Jo, mörkret råder i världen och så står det: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Inget mörker finns i honom. Om vi då säger att Gud har all makt i himmelen och på jorden, varför är det inte ljust här och nu? Ja, det är ljust ute, det ser vi. Solen har lyst härligt på oss idag. Men andligt talat så ser vi att det är en mörk värld vi lever i. Varför då? Jo, därför att människans fria val har lett till att mängder av människor i vårt land, i vår region, har valt att inte betjäna Jesus Kristus med sina liv och överlåta sina liv i hans hand. Och den som inte betjänar Jesus, han betjänar någon annan. Man kan aldrig stå fri och säga: jag betjänar ingen alls. Jag tror inte att det finns någon. Det skulle vara ungefär som att säga: jag tror inte att det finns något kommunalråd i Ängelholm. Det spelar ingen roll vad jag tror. Jag lever i Ängelholms kommun och det finns ett kommunalråd i Ängelholm som har det yttersta ansvaret för denna kommun. Om du och jag inte är under ljusets välde, så står vi under mörkrets välde. Punkt. Så är det. I en värld som är mörk så hämnas livet. I en värld där inte ljuset kommer in kan inte träden växa som de ska. Blommorna kommer inte upp. De får inte sina gröna blad. Det är en hel vetenskap det här med hur allting samverkar till att bli växter och att de ska växa upp ur myllan. Om då det inte kan växa i mörkret och människor lever i mörkret, hängas människan då? Människor som lever i mörkret, hämmas de människorna? Inte hämmas, utan hämmas. Ja, det är klart. Det är helt klart att ett land, ett folk, en grupp människor eller en enskild människa som inte lever i ljuset hämmas av detta. Det är helt klart att vårt land får ta konsekvenserna av att inte stå under ljusets inflytande. Alldeles tydligt, alldeles klart. Vi säger så här ibland: vi har så dumma politiker i vårt land. De fattar så konstiga beslut. De fattar så tokiga beslut. Och nu talar jag inte politik, jag talar inte om borgerligt, jag talar inte om socialdemokratiskt eller något annat. Utan jag talar rent generellt. För vilken regering som vi än har, så säger vi: de fattar så konstiga och tokiga beslut ibland. Jag tror att Gud har en tanke för vårt land, för vårt folk, för vår nation. Och den tanken är att någonting annat ska ske än vad som sker idag. Jag tror att det finns en annan plan. Vi kommer tillbaka till det lite grann senare när vi talar om församlingen här. Ja, för jag tror inte att Gud har tänkt att vi ska behöva leva i det som vi lever idag, utan i något annat. Om vi fortsätter på den vägen som vi går på idag i vårt land och som människor går på, så leder det obönhörligt till död. Om man släcker ner solen under en period över vår värld, så dör planeten. Inte bara därför att det blir kallt här, utan därför att vi behöver ljuset. Det är inte bara värme vi behöver, utan vi behöver ljuset. I ett mörkt rum som man tänder en liten, liten ficklampa. Vad händer i det rummet? Om det finns människor där inne. Om du och jag befinner oss i ett mörkt rum och någon tänder en liten, liten ficklampa. Ditt och mitt öga dras till ljuset. Det dras till ljuset. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Och när Gud gör entré in i människors mörka värld och ställer sig framför människor, så dras blicken till Gud. Varför då? Jo, därför att människan längtar efter ljus idag. Människan söker efter ljus. Jag kanske tycker så här. Det finns många människor som lever alldeles utmärkt liv. Som är snälla, goa, rara människor. Som inte gör en fluga för när. De betalar sin skatt som de ska. De hjälper tanten över gatan. De har aldrig slagit någon. Aldrig gjort någon illa. Kan de ändå leva i mörker om de inte har tagit emot Jesus? Vi tar en bild. Det finns två människor inne i ett mörkt rum. Den ena slåss vilt omkring sig. Och fäktar. Och river ner allt som är där. Det är alldeles oregelbundet. Och den andra människan gör inte en fluga för när. Hur många människor är de i mörka? Två. Eller hur? För det handlar inte om ditt och mitt sätt att leva. Utan det handlar istället om att se ljuset. Ta emot ljuset. Och göra sig delaktig av ljuset. Till den som vandrar, var då någonstans? Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset, halleluja! Om jag positionerar mitt liv, inte bara iakttar det, inte bara titta på det på håll, utan jag vandrar till ljuset och ställer mig i ljuset. Och när ljuset förflyttar sig så vandrar jag i ljuset. Vad händer då? Jo, jag förvandlas. Jag börjar få liv. Jag börjar få ett andligt liv som jag inte haft förut. Halleluja. Det har fortsatt. Att vara snäll och god och rar och trevlig. Jag hjälper fortfarande tanten över gatan. Jag betalar fortfarande min skatt. Jag är fortfarande snäll. Jag slår ingen efter det heller att jag har fått uppleva ljuset. Men jag har ljuset i mitt liv. Halleluja. Visst är det storartat att det finns ett ljus som är tänt för dig och mig. Ljuset fördriver mörkret. Där du får komma in. Det tar bort allt mörker. Och gör allting uppenbart hur det ser ut. Vissa rum önskar man nästan att man fick ha mörkt i. För det är så stökigt. Ni vet när man bjuder hem folk. Så säger man, nej, det är tvättstugan. Nej, det är där man inte tittar. Alltså vi har sådana där rum i vårt hem som vi helst inte vill öppna upp och visa för allmänt beskådande. I vårt liv kan vi också ha rum i vårt liv som vi känner, jag vill inte öppna upp det här. Jag vill inte att det ska bli uppenbart inför Herren hur det är i mitt liv. Men du och jag, vi får rening ifrån synd när vi öppnar upp våra sjaskiga rum. När vi öppnar upp vårt inre och säger, Herre, tyvärr, så här är det. Så här ser det ut i mitt hem. i mitt liv. Kom du, Herre, och rena mig från all synd. Vad gör han då? Jo, han kommer som en god gäst. Han ger sig in i tvättstugan, i det här hemska rummet som vi inte bjuder in folk i. Och så säger han, nu tar vi tag i det här och röjer upp. Halleluja. Vilka gäster, va? Tänk att få Jesus som gäst som kommer in och röjer upp i de här sjaskiga utrymmena som vi har. Halleluja. Matteus ska vi läsa i det femte kapitlet. Matteus 5 och 14. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäpan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser upp för alla ljuset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Guds församling är satt till att vara ett ljus i den här världen. Guds församling har Gud tänkt att det ska vara en ljusbärare till en mörk värld. Jag upplever att Guds församling många gånger den senaste tiden har blivit en organisation. Rätta mig om jag har fel. Säg gärna emot mig. Hugg mig armen efteråt och säg, det är inte så. Det är inte på det sättet. Men jag upplever att Guds församling mer och mer har blivit en organisation. Där vi fattar bra beslut. Och där vi försöker verkligen få till en verksamhet som blir fungerande. Och där alla blir nöjda i församlingen. Vi fattar majoritetsbeslut i våra församlingsmöten och säger, så här vill vi göra nu. Och så blir det ett majoritetsbeslut där vi säger, så här vill de flesta göra. Och så går alla därifrån och är ganska nöjda med att man har den verksamhet som man vill ha. Vad är Guds tanke med församlingen? Ni är världens ljus. Ingen kan dölja en stad som ligger på ett berg. Halleluja. Vem sätter ljuset lågt ner? När ljuset ska vara på ljushållaren så att det lyser upp för alla. Halleluja. Våra ljus här inne är inte för att det ska lysa upp. Eller hur? De är lite fina. Men i ett mörkt rum så ska ljuset upp. Så att alla kan se det och det lyser upp för alla. Det är Guds församlingspositionering. Det är där vi ska vara. Och Gud har tänkt att lyfta sin församling upp. Inte att bli en anonym liten organisation i kommunen. Som får föreningsbidrag och har allmän verksamhet. Utan att det blir en faktor som kommunen räknar med. Oj, nu börjar det politik i det hela, kanske du tänker. Nej. Jag tror inte Gud har kallat Guds församling till att bli politisk. Inte på något sätt. Jag vill signa de människor som arbetar politiskt. Jag vill signa de människor som har upplevt att de har kallat sig in i att gå in i politiken på olika sätt och vis. Men jag tror att Guds församling inte är kallad som sådan att bli politisk. Utan Guds församling är kallad till att vara ljus som Gud har satt på ljushållaren. Hur då? Jag tror att när Guds församling blir fylld av Jesus och blir fylld av den helige ande, så bör det lysa ner om församlingen. När våra käbblerier i församlingen inte är om vi ska ha vitt tak eller grönt tak, om stolarna ska vara stoppad dyna eller om det ska vara enklare form på det, utan vi istället ägnar oss åt: Herre Jesus, hjälp oss så att vi kan vara med och förmedla till en döende värld. Hur ska vi nå missbrukarna i vår kommun? Hur ska vi nå de som inte har någonstans att bo i vår kommun? Hur ska vi nå de som inte har ett hem att vara i? De barn som växer upp utan trygga omständigheter, hur ska vi nå dem? När det börjar bli vår längtan. Och det inte bara är en social verksamhet, utan det är ett rop i vårt hjärta: Jesus, hur kan vi som församling gå in och hjälpa dessa människor? Då går ljuslyktan upp. Då går ljuset upp på ljushållaren. Och du och jag blir plötsligt i fokus. Varför då? Ja, därför att Jesus hamnar i fokus. Jag tror att Guds församling då och då hamnar i det här att vi borde ha en social verksamhet också. Vi borde ägna oss lite åt social verksamhet. Och Gud förbjuder att vi väcker frågan på det sättet. Men när vi i bön inför Herren börjar uppleva nöd i vårt hjärta, vi måste nå den här världen, då kommer Gud att tända oss för detta. Och vi kommer att nå världen. Vad händer i kommunen då? Vad händer i kommunhuset? Det kommer vara de som säger: alltså, det här är inte riktigt bra att en sån där liten församling ta tag i något sånt. Det här borde vi sköta i kommunen istället. Det är inte bra för det är lite, alltså, religiösa doktriner ska inte prackas på människor på det sättet. Kommer det att säga. Och en del kommer att säga: vad oerhört bra att det har kommit någon som har tagit tag i det här när vi i kommunen som sådan inte klarar det. Vad underbart. Och när vi med Guds hjälp ser att Gud sanktionerar bit efter bit och välsignar det som vi företar oss, då kommer kommunen att säga: det här är någonting som går utanför ramarna. Det finns ett ljus i den här gruppen av människor som inte finns någon annanstans. Så bör människor söka ljuset. Vi blir inte politiska, men vi påverkar ett helt samhälle. Vi påverkar ett helt område genom att vi ber och genom att vi går in i det som Gud leder oss in i. Halleluja. Guds församling är inte din och min. Vi säger så här: ja, det är min församling det där. Det är min församling. Eller jag som pastor föreståndare, ja, det är den församlingen som jag förestår. Jag är pastor i den församlingen. Alltså, den enda som äger församlingen, det är Gud, eller hur? Jag kan inte tillgodoräkna mig så att det är min församling, mer än att jag tillhör församlingen. Tack och lov, jag är glad och tacksam för att jag får tillhöra församlingen. Men det är inte jag som äger det, och det är inte du som äger det, utan det är Guds församling. Och jag har gång på gång fått vända tillbaka till denna sanning och få se: det är bara Guds hjälp som krävs i det här. Visst, det behövs att du och jag ställer frivilligt upp och verkar det som Herren leder oss in i. Men det är bara Gud som kan utföra verket. Guds församling styrs därför inte av mänskliga förväntningar. Oj, vad tyst det blev. Det styrs inte av dina och mina förväntningar. Det styrs av Guds förväntningar. Hans förväntningar. Vad har han för förväntningar för det här området?
Vad har han för förväntningar för denna församling? Vad är hans tanke? Vad är hans plan för den här församlingen? Om du inte har en aning om det, så ska du inte gå och fråga ledarskapet i första hand. Du ska inte komma till styrelsen och fråga, vad är planen? Alltså, vad är målsättningen för den här församlingen? Utan börja att gå i bön inför Herren. Och säga, Herre, hjälp mig att få reda på hur du vill i den här församlingen. Och vilken plats du har tänkt att jag ska ha i den här församlingen. Hur du vill att jag ska verka i den här församlingen. Hur du vill använda mig i min vardag, under helgerna, bland mina vänner, bland min släkt. Hur vill du använda mig? Hur har du tänkt att bruka mitt liv? Eftersom församlingen är Guds, så ges församlingen ett mandat att förändra på platsen. Halleluja. Jesus, han gick på Guds uppdrag. Han gick på sin fars uppdrag varenda dag som han verkade. Han predikade Guds riket, han botade de sjuka. Han rev ut onda andar. Han hjälpte de som var svaga. Och han gjorde det på Guds uppdrag, allting som han gjorde. På sin fars uppdrag, alltsammans. Förvandlade han samhällen, områden. Visst gjorde han det. När Jesus kom in i Jerusalem, så står det att alla kom på benen och gick ut för att möta honom. Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Påverkade han samhället? Han påverkade så till den grad att man bestämde sig för att döda honom. Så påverkade. Påverkar du och jag samhället idag? Jag vet inte hur du har det, jag kan bara svara för mig. Inte i den grad som Gud hade tänkt, tror jag, i mitt liv. Men när jag bestämmer mig för, Herre, jag vill söka din vilja, jag vill söka din plan, jag vill se vad du har tänkt för din församling, ännu mer i detalj. Visa, visa din plan och din väg. Galaterbrevet ska vi läsa. Galaterbrevet, det andra kapitlet och 19 och 20 versen. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det lev jag nu lever i min kropp, det lever jag i tro på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Halleluja. Nu lever inte längre jag, utan nu lever Kristus i mig. Att vara kristen, det innebär att bli genomskinlig inför Gud. Jag brukar skoja ibland på jobbet och säga att ibland möter man människor med dålig karisma och utstrålning. Så den på jobbet som brukar säga såhär, ja, en del människor har så dålig utstrålning så när de kommer till Olet så öppnar sig inte dörrarna för alla med automatik därför de har så dålig utstrålning. Man kan skoja om det. Och du och jag som kristna, när jag säger att vi ska bli genomskinliga i vårt liv, så handlar det inte om att vi ska bli platta, intetsägande, utan ton och utan liv. Jag menar nästan tvärtom. Men inför Jesus Kristus så ska vi vara transparenta, genomskinliga. Varför då? Jo, därför att du och jag är inte ljus. Gud är ljus. Du och jag är det inte. Hur mycket vi än är skapade till Guds avbild, så är vi inte ljus. Alltså måste vi
släppa igenom Guds ljus i våra liv. Vad händer annars? Vad händer annars? Vad är det ni ser som går från fönstret bortåt här? Och jag kan göra små märken på vägen och svart karaktär. Den som inte är genomskinlig skapar skuggor. Kort och gott. När du och jag tror att vi är någonting i Jesus Kristus. När vi har blivit någonting. Ja, min son, jag är pastor i en församling. Så hamnar vi i vägen för ljuset. Och människor missar ljuset på grund av det är men när du och jag istället säger den som jag tjänar, han är han. Han är allting. Och jag är bara hans enkla redskap. Oavsett vilken position du och jag får i olika sammanhang. Oavsett om vi upphöjs av människor eller inte. Så väljer vi att inte inta någon position. Utan bara peka på det korset har gjort mig genomskinlig. Så att Guds ljus får lysa genom mitt liv. Och när människor ser på mitt liv och på ditt liv. Så ser de vad Jesus har gjort i våra liv. De ser att ditt och mitt tal är inte samma. De ser att dina och mina tankar är inte samma. Utan att vara tankeläsa. De ser att ditt och mitt sätt att göra saker är annorlunda. Varför då? Nu lever inte längre jag. Men Kristus lever i mig. Nu lever inte längre jag, säger han. Paulus. Ganska drastiskt. Är vi livlösa? Nej, inte alls. Vi är fyllda av Jesu liv istället. Det som var viktigt förut är mindre viktigt. Och det som inte vi kände till och det som inte var viktigt förut, det har blivit viktigt. Nämligen och behaga Jesus i mitt liv. Därför är jag beredd att lägga undan saker som inte gagnar Herren. Det som inte är bra för mig. Som Herren visar på. Det här Hans, ska du lägga åt sidan. Så får jag lägga det. Och så får jag se att jag ökar i min Jesus kärlek för varje dag. Och jag blir mer och mer genomskinlig. Så att människor när de ser ditt och mitt liv säger du har någonting som jag inte har. Och jag är avundsjuk på dig. Är det möjligt? En arbetskamrat, eller rättare sagt chef jag hade en gång i tiden, kallade in mig på rummet och sa precis de orden. Jag är så grymt avundsjuk på dig också. För det du har i din gudstro, jag skulle så gärna vilja ha. Jag sa, vad härligt. Vill du bli frälst? Vill du ha det som jag har? Därför det är tillgängligt för dig. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag framhäver inte mitt liv som ett exempel på genomskinlighet. Men jag säger att när du och jag lever nära Jesus så ska det märkas på oss. Det ska synas på oss. Ditt ljus som får lysa genom ditt liv ger hopp för din omgivning. Det kanske ingen annan människa som de möter som har mött Jesus. Och när de ser vad Jesus har gjort i ditt liv så ger det dem hopp. Kunde Jesus möta människa så kan han möta. Kunde han förvandla Anna-Karin så kan han förvandla mig också. Visst är det stort att ditt och mitt liv får ge hopp till människor. Därför att Jesus lever i oss.
Ditt ljus ger vägledning, inte bara hopp, utan vägledning också. Jag skulle vilja säga att de allra flesta som jobbar i min närhet skulle kunna komma när som helst av mina arbetskamrater och veta att de kan få vägledning och frälsning. Varför då? Inte därför att jag har stått upp på höga stolar och predikat. Ni måste bli frälsta. Utan därför att jag har gett små signaler då och då. Att jag har någonting som du saknar. Och det jag har, det kan du få. Det behövs inte stora predikningar. Det behövs inte omvälvande vittnesbörd eller traktater. Det behövs ett liv där du och jag visar på, jag ger det ljus som Jesus har gett in i mitt liv. Och jag är beredd att ge dig vägledning om du blir frälst. Halleluja. Vill du vara den förändringspotentialen där du går fram? Vill du vara den som förändrar, som vrider om, som ställer till rätta för människor när du går fram? Vad kostar det då? Om du svarar ja på den frågan, vad kostar det? Nu lever inte längre jag, men nu lever Jesus i mig. Det kostar allt, sa han med ett leende. Det kostar allt. Det kostar att lägga ner allting inför Herren. Var rik man som kom till Jesus och sa, jag vill följa dig. Så säger Jesus, gå bort och ge allt vägen till de fattiga. Ty, han ägde mycket. Mannen gick bedrövad därifrån. Jag sa inte nu att du ska gå och ge bort allt vägen till de fattiga. Men jag sa, låt ditt liv bli så transparent. Så att ingenting av det som är viktigt för dig idag kanske blir lika viktigt imorgon. Utan att istället, Jesus, vad är viktigt för dig? Vad är det som är viktigast för dig, Herre? Vad är din tanke? Vad är din plan? Och jag är beredd, Herre, att betala det pris som det kostar att följa dig. Så att jag tänkte på det idag. När Jesus kallade på lärjungarna, så sa han, kom och följ mig. Jag ska göra ett människofisk. Den förvandlingsprocessen är det som du och jag får gå igenom. Det enda vi behöver göra är att säga, Jesus, jag är beredd att följa dig. Jag är beredd att du ska få göra mig till människofiskare. Att du ska få verka i mitt liv, förändra, stuva om, lägga till rätta. Det finns mycket, mycket mer att säga om det här med mörker och ljus. Ska inte ta det idag, det hinner inte ta det idag. Men i Jesus namnet har du och jag fått en auktoritet att fördriva mörkret när vi går fram. Du och jag har blivit ljusbärare som församling. Och vi har fått en auktoritet att kunna fördriva mörkret och ge ljus till en värld. Halleluja. Det är församlingens uppgift att ge ljus till en mörk värld. Amen. Då ska vi be lovsångsteamet komma och leda.